En sommar när jag var liten hittade jag en fågel i skogen bakom vårt hus. Det var en svala. När svalan försökte flyga så hasade den bara runt på marken i en cirkel. Den hade förmodligen en bruten vinge. Jag satte mig hos fågeln. Svalans försök att flyga blev allt mer kraftlösa. Den blev tuffsig och smutsig. Det var uppenbart att den inte skulle överleva. När kvällen kom så lämnade jag fågeln. Jag tänkte att antingen så får jag begrava den imorgon, eller så kommer räven. Nästa morgon när jag vaknade sprang jag till skogen för att se om fågeln var kvar. Det var den. Den var ännu smutsigare och ännu tuffsigare och hasade fortfarande runt i cirklar på marken. Då fattade jag ett beslut. Jag tog den största sten jag orkade hålla. Jag lyfte den och lät den falla. Jag kom att tänka på den här historien med svalan för några dagar sedan när jag satt och funderade på vad min inledning till det här programmet skulle handla om. När jag hade bestämt mig för att berätta om svalan så googlade jag lite och hamnade på en hemsida med fakta om svalor. Jag läste att det som jag kallade för svala när jag var liten egentligen heter tornseglare. Och lite längre ner så läste jag följande. En tornseglare är extremt anpassad för ett liv i luften. Om en tornseglare hamnar på marken kan den ha svårt att lyfta. Du kan då ta tornseglaren i dina kupade händer och hålla upp den mot himlen. I de flesta fall kommer den då att få tillräckligt med luft under vingarna för att kunna flyga igen. Den här säsongen av Känsligt läge i P1 handlar om döden. Det enda vi vet med säkerhet om vårt liv är att det kommer att ta slut. Döden kan komma snabbt eller långsamt, vara önskad eller oönskad, nu eller sen. Men den knackar alltid på till slut. Döden går inte att överklaga och den skiljer inte på uteliggare och börsmäklare. I de här 6 avsnitten av Känsligt läge så träffar vi människor som på ett eller annat sätt vandrar med döden vid sin sida. Dagens avsnitt handlar om att hjälpa döden på traven, att döda någon på begäran, det som vi kallar för dödshjälp. Jag heter Uje Brandelius. Vi kör på en ringlande väg i ett snöigt Ångermanland. Vi är på väg till ett hus utanför den lilla orten Nordingrå. Huset ligger på en kulle med vacker utsikt över Höga kustens berg och dalar. Där bor Rickard tillsammans med sin jakthund Chabo och katten Bamse. Förut bodde också Ulla här, hans fru. I 40 år var Rickard och Ulla ett par. De lärde känna varandra redan i tonåren då de bodde på samma gata i Nacka utanför Stockholm. Medan vi tuggar på vetelängden som Rickard bjuder på så ber Rickard att berätta om sitt liv med Ulla.
Ja, egentligen så hade vi ju setts för att jag kände hennes brorsa. Och vi träffades lite grann sådär, men det var väl egentligen midsommarafton 72 som vi träffades och blev ihop första gången. Ja, så att, men vi var ju på tonåringars vis. Då så var vi ihop i några veckor och sen ja, var det andra grejer som drog och sådär. Ja. Och sen, men det klickade från första början liksom, så att vi... Ja, i olika omgångar så var vi väl ihop lite till och från under tonåren. Och sen blev vi fast på riktigt 1980 kan man säga. Och sen hängde vi ihop sen dess då.
Vad var det du föll hos Ulla?
På något sätt så hade vi en ordlös kommunikation många gånger då. Vi bara synka helt enkelt. Jag kan inte förklara det riktigt, men det, vi var hälften av en del, så att säga, var och en.
Det låter som att du beskriver det som många söker hela livet, en själsfrände.
Ja, det är liksom så hon och jag alltid kände. Mm.
Ulla och Rickard lämnade Stockholm och hittade en gård i Nordingrå och skaffade mjölkkor och odlade. Men efter några år på den egna gården så började Ulla må dåligt. Ingen läkare kunde säga varför och Ulla blev allt sämre. Till slut kunde hon inte lämna huset.
Hon hade alltid en, alltså hon var väldigt positiv människa och hon hoppades ju på att kunna bli åtminstone lite bättre. Hon sa det, tänk om jag kunde bli så bra så jag kunde gå ut och gå ett varv runt huset en gång då och då. Alltså jag skulle klara att leva med det och vara så dålig, men så bra var hon ju inte då. Och det var ju kanske 3-4-5 år innan hon gick bort. Mm. Så att de sista åren var ju definitivt inte roliga för henne. Någon enstaka gång ibland så kunde hon ta sig ut på verandan här då. Med hjälp av på sista åren så var det ju med sin elrullstol som hon hade. Men om hon skulle ut mitt i sommar när det var 25 grader varmt så var hon ändå tvungen att ha täckbyxor och mössa och vinterjacka och grejer för att inte bli sämre helt enkelt. För att blev hon kall och försämrad och sånt i sitt tillstånd. Och det är klart, hon var ju väldigt mycket stilla och så, så det är svårt att få cirkulationen att fungera i kroppen och så vidare när man ligger det mesta eller sitter lite grann och så.
Vad tyckte du var jobbigast under den här tiden?
Ja, det var väl egentligen två saker. Dels att hon mådde så dåligt och fick lida så mycket. Och att jag inte kunde göra så värst mycket åt det annat än att vara stöd och hjälp, så att säga. Man skulle ju vilja kunna vända trenden och göra henne frisk.
Efter många års sjukdom fick Ulla till sist en diagnos. Ulla hade ME. ME innebär kronisk trötthet, smärta, illamående och överkänslighet för både ljud och ljus, bland annat. Ibland beskrivs ME som en kronisk influensa. Man vet fortfarande inte vad som orsakar ME. Det finns ingen fungerande behandling och man blir oftast sämre med åren. Det gällde också Ulla. Hon blev sjukare och sjukare. Till slut var hon sängliggande dygnet runt. Det var då tankarna dök upp. Tankarna på att avsluta.
Hon hade tänkt att leva lite längre för hon älskade ju naturen och hon ville komma ut i skogen en gång till. Men hon försämrade så hastigt de sista månaderna så att hon pallade helt enkelt inte fram till sommaren. Och jag är förvånad över att hon orkade kämpa så länge som hon gjorde för hon var fruktansvärt dålig alltså sista tiden. Alltså de sista 2-3 månaderna det var ju egentligen fråga om palliativ vård. Ingenting annat.
Hur många år hade Ulla ME innan hon dog?
19 år.
Mm. Och så kommer ni då fram till den här dagen. Kan du berätta om den?
Ja, det började egentligen några dagar innan hon sa det att nu pallar jag inte längre. Och det kom ju för mig och förmodligen även för henne också egentligen lite plötsligt, för vi hade väl räknat med att måste förbereda något sätt att avsluta sitt liv. Är man tillräckligt frisk så kan man ju åka till Schweiz och få sitt liv avslutat. Men Ulla var ju så dåligt skick så hon hade ju inte klarat resan ens en gång.
Så några dagar innan så fattade ni beslutet. Vad gör du för förberedelser då?
Tanken var ju att Ulla skulle ta sitt liv med hjälp av gas. För att Hon var väldigt, väldigt, väldigt angelägen om att hennes beslut inte skulle drabba någon annan. Att jag inte skulle få fan för att hon tog sitt liv eller något sånt, så att säga. Ja, det tog ju några dagar att få fram den här gasen. Och,
vad var det för gas?
Kvävgas. Det skulle göras någon ansiktsmask och lite sånt där. Och man kunde ansluta start till den där. Ja, det tog en stund att plocka fram grejerna och göra klart det där. Så att jag förberedde den där så att hon skulle kunna öppna kranen själv och liksom lösa det där.
Okej, du hade gjort i ordning gasen. Och det blev den dagen. Berätta om den dagen.
För första gången på en herrans massa år så kunde Ulla äta vad hon ville. För hon skulle inte få fan för det som hon fick i vanliga fall när hon åt något som hon inte tålde. Så att försökte göra dagen så bra som möjligt för henne, att hon skulle ha en fin sista dag i livet.
Vad åt hon då?
Får ta en liten paus.
Rickard går upp en sväng till hunden Chabo på övervåningen. Det har gått 4 år, men för Rickard är det fortfarande känslosamt att prata om den där dagen. Efter en stund kommer Rickard ner från övervåningen, häller upp mer kaffe i våra koppar och svarar på frågan vad Ullas sista måltid bestod av.
Hon åt gröt till frukost och... kyckling till middag. Det var något som hon inte hade kunnat äta på länge. Ingen del av det. Det var ju flera år sedan för hennes del. Alltså. Äntligen få äta någonting som smakade någonting har ju liksom varit väldigt mycket för hennes. I det läget hon var i. Och vi hade fortfarande ända in i mars en julgran kvar. Hon ville inte att jag skulle kasta ut den tidigare för den var så fin. Jag hade varit ute i skogen och fällt ett 20 meters träd och tagit toppen för den är väldigt tät och fin. Och den ja, såg ut som en sån här riktig Kalle Anka-gran på julafton. Så att ja. Hon hade inte så stora krav egentligen. Längre.
Har ni bestämt ett klockslag?
Nej, hon brukade ju gå och lägga sig vid 7-8 tiden på kvällen. Och hon stod ut lite längre för det var sista dagen. Så att framåt 10 på kvällen då sa hon det att nu tror jag det är nog.
Hon sa det till dig?
Mm.
Och vad gjorde du då?
Ja, jag plockade fram den här gasutrustningen då. Och sådär och förberedde allting. Det visade sig att det inte fungerade. För att, ja. Jag tror helt enkelt att det kom ut för lite gas. För att det skulle vara tillräckligt. Så efter ett par minuter eller något så avbröt hon försöket. Och då hamnar man i situationen att vad gör vi nu? Men då hade vi ett litet lager med morfin på hyllan. För hon har ju fått mycket smärtlindring och sånt där genom åren. Så att jag krossade de där tabletterna i en mortel för att blanda dem med vatten. Och göra i ordning en stor injektionsspruta med det där. mot henne. Så det var meningen att hon skulle ta den där sprutan själv då. Men i och med att det var massa, ja, det var ju som ett pulver. Det blev som en ganska seg smet, eller vad man ska kalla det. Så hon klarade inte att trycka in den där sprutkolven. Hon hade alltså inte fysisk förmåga att tömma den där sprutan helt enkelt. Så att jag satte den där sprutan i armen på henne och försökte trycka in det där. Det visade sig att det gick inte. Det var för trögt. Jag klarade det inte heller. Då var jag tvungen att byta till en mycket grövre nål på den där sprutan. Och då gick det hjälpligt i alla fall. Men jag fick satsa i stort sett vad jag hade för att kunna klara det. Så hon hade inte haft en chans att göra det själv helt enkelt. Så ja, jag sprutade in det där igen och hon var borta på ja, under en minut.
Vad var det sista ni sa till varandra?
Det sista hon sa var att nu känner jag. Jag känner. Det var en sån oerhört. Det var en sån oerhört lättnad i hennes röst den gången. För första gången på många år kunde hon slappna av. Och inte känna det här lidandet och smärtan.
Mm. Nu känner jag. Och det hon kände det var...
Frid, tror jag. Jag berättade för henne... hur mycket hon hade betytt för mig. Och hur tacksam jag var för att vi fått leva ett liv ihop.
Mm. När Ulla var livlös tog Rickard fram stetoskopet som han hade skaffat. Han lyssnade men hörde inga hjärtslag. Han väntade en stund för att vara säker. Sen ringde han 112 och berättade exakt vad som hade hänt. Polis och ambulans var snart på plats.
En och en halv timme efter att Ulla hade dött så satt jag i en cell på polisstationen.
Hade du räknat med det?
Alltså inte från början. Jag insåg ju när jag fattade beslutet att hjälpa henne. Så insåg jag ju att det här kommer ju få ett rättsligt efterspel. Man måste ju självfallet reda ut vad som har hänt. Så det hade jag liksom inga som helst problem med. Att jag skulle få sitta i en cell några dagar hade jag väl inte heller något problem med, för att det är ju polisen måste ju få tid och möjlighet på sig att utreda det här. Men jag är ju helt öppen och transparent med exakt hur allting har gått till och jag har liksom inte försökt att dölja någonting.
Men alltså, det du säger nu, det låter ju nästan omänskligt att gå igenom att först mista sin käresta på det här sättet och sen sitta i finkan direkt efteråt.
Det var rätt tufft, ja. Jag var ju häktad sen då. Satt jag inspärrad i 28 dagar. I häkte med restriktioner, som det heter, innebar att jag fick titta på tv och läsa tidningar, men jag fick inte ha kontakt med annat än häktespersonal, polis och min advokat. Så att vad som hände i övrigt i omvärlden, det hade jag väldigt lite koll på. Jag kunde ju läsa artiklarna i tidningen om misstänkt mord i Nordengrå och så vidare i början. Och sen var det misstänkt dråp i Nordengrå. Och, ja. Det var väl ungefär vad jag kunde göra. Sen var det ju bara att vegetera för att överleva den här tiden i cellen, så att säga. Jag satt ju inspärrad 23 timmar per dygn. Jag hade en timme om dagen i en tårtbit. Och 28 steg runt den här.
Debatten om dödshjälp har pågått i många år. I Sverige är det förbjudet, något som Rickard var högst medveten om när han gav Ulla den dödande dosen morfin. När jag tänker på dödshjälpsdebatten så tänker jag att de som är för dödshjälp, det är de rationella. Och de som är emot dödshjälp är de emotionella. Om du är tankestyrd eller känslostyrd, avgör vilken sida i debatten du hamnar på. Men när jag samtalar med Rickard så inser jag att min syn på debatten är en grov förenkling. Rickard är uppenbart för dödshjälp. Men han är också lika uppenbart känslostyrd. Styrd av kärleken till Ulla. Han säger att han inte skulle kunna leva med vetskapen att han inte gjorde allt vad han kunde för att uppfylla Ullas önskemål om att få dö. Att bestämma att en människa inte ska få avsluta sitt liv, det är att ta sig äganderätten över den människans kropp, enligt Rickards sätt att se det. Rickard dömdes till 1 års fängelse. Jag frågar honom om det var värt det.
Straffskalan för dråp i Sverige är mellan 6 och 10 års fängelse. Ulla hade varit värd 10 år.
Och om du hade ställts inför det här idag med allt du vet, hade du gjort likadant?
Utan tvekan.
Tack för att vi fick komma hit till dig.
Varsågod.
Vi avslutar vårt samtal med Rickard och tar adjö för att åka hem till Stockholm. Men innan vi går så frågar vi om den där filmen vi har hört talas om. Finns den? Kan vi möjligen få se den? Det kan vi, om vi stänger av vår bandspelare. Rickard tar fram sin dator, vinklar upp skärmen och placerar den framför mig och min producent Emmy. Vi ser en kvinna i en säng. Varje ord hon säger är en ansträngning. Hon säger att hon vill dö och att det är hennes beslut och att ingen annan ska ställas till svars. Sen är filmen slut och ett par kupade händer lyfter henne mot himlen. Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Producent var Emmy Bergqvist. Programmet görs av Munk Studios. Jag heter Uje Brandelius. Tack för att du lyssnade.